Holm syd 6, Fårösund sydost 3, Landsort syd 4, Skarpö sydväst 3, Svenska Högarna sydväst 8, Söderarm sydväst 7, Finska Ute sydväst 5, Nyhamn sydväst 8, Märket sydväst 7, Örskär sydväst 8, Äggegrund sydväst 3, Kuggören sydväst 6, Brämön sydväst 4, Lungö syd 8, Skagsudde sydväst 8, Jännasklubb syd 6, Holmön sydväst 5, Bjureklubb syd 7, Piterönskär syd 5, Rödkallen syd 7, Kemifyr sydväst 12 och Storön syd 5 meter per sekund. Och stationerna Hammarodde, Utklippan och Gotska Sanden saknar tyvärr fortsatt uppgifter. Det var allt jag hade för den här kvällen. Ni hör oss igen imorgon klockan 05.55. Men för den här gången, slut från SMHI.
Här är Ekot. USA:s president Donald Trump besvarade idag kritiken mot republikanernas budgetförslag från techmiljardären Elon Musk, och nu har bråket mellan dem eskalerat. Vi har nu med oss vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Vad är det senaste som hänt i det här bråket?
Ja, det här är nu ett öppet ordkrig mellan president Donald Trump och hans tidigare parhäst Elon Musk. Det är en konflikt som trappas upp minut för minut. Elon Musk sa alldeles nyss på sociala medier att Donald Trump ljuger och han är otacksam. Om det inte vore för mig så skulle Trump förlorat valet, säger Elon Musk. Och Trump har svarat med att kalla Elon Musk för galen och hota med att avsluta alla federala kontrakt som Elon Musks företag har. Musk skrev också precis att Donald Trump finns med i Epstein-dokumenten, det vill säga den här listan över mäktiga män som utnyttjat kvinnor via den sexbrottsdömda Jeffrey Epstein. Så det här är explosivt material och en öppen strid som stegras. Och det här är ju något som många spekulerat i skulle hända förr eller senare. Att de här två starka personligheterna inte skulle kunna dra jämnt hur länge som helst. Och nu kan man konstatera att nu är det verkligen slut mellan Trump och Musk. Samarbetet mellan dem är över, vänskapen är uppenbarligen också över och har förbytts i öppen konflikt.
Och hur började egentligen bråket?
Ja, Elon Musk var ju en av Trumps närmaste medarbetare och har drivit igenom stora och omstridda nedskärningar, men han avslutade sitt uppdrag för Trump och tackades av i förra veckan. Efter det har Elon Musk gått ut offentligt med stenhård kritik mot Trumps budget och det budgetförslag som nu ligger i senaten för omröstning. Musk sågar det förslaget totalt, säger att det kommer skada USA, och det är något som har gjort Donald Trump minst sagt irriterad. Och nu ser vi den här striden eskalera minut för minut med mycket grova anklagelser hittills från båda sidor.
Berätta vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Och efter Donald Trumps uttalanden om Elon Musk så föll aktiekursen för Elon Musks elbilsföretag Tesla med 9% på New York-börsen. NATOs medlemsländer behöver lägga 5% av sin BNP på försvar. Det är beskedet från alliansens generalsekreterare Mark Rutte.
I will propose an overall investment plan that will total 5% of GDP in defense investment.
Att NATO-länder ska lägga minst 5% av BNP på försvar har diskuterats inom alliansen i flera veckor. Men idag var första gången som generalsekreteraren Rutte sa det offentligt. Och Rutte vill se ett tvådelat mål.
3.5% of GDP for core defense spending.
Dagens investeringsmål som ligger på 2% av BNP ska höjas till 3.5%. Då pratar vi om rena försvarssatsningar, vapen, militär utrustning, soldater och så vidare. Därtill ska länderna lägga ytterligare 1.5% av BNP på andra saker som kan kopplas till försvar. Rutte vill inte gå in på detaljer, men utgifter för civilt försvar, infrastruktur, stöd till Ukraina är saker som nämnts tidigare. Rutte vill inte heller säga när målet ska nås, men där har man tidigare pratat om 2030 eller 2032. Tanken är att NATOs ledare ska klubba det nya målet när de träffas på toppmöte i Haag om några veckor. Därmed skulle USAs president Donald Trump kunna åka hem från det mötet med en vinst, då han och USA har krävt ett högre mål på just 5%. Andreas Liljeheden på NATO-högkvarteret i Bryssel.
Minst 4 israeliska flygattacker har genomförts i Libanon mot huvudstaden Beiruts södra förorter. Det rapporterar vår korrespondent på plats. Många av invånarna hade lämnat området efter att Israel varnat för att man skulle slå till mot vad man säger är platser där milisen Hezbollah tillverkar drönare. Det finns i nuläget inga rapporter om skadade eller dödade. Och vi fortsätter inrikes. Hovrätten fastställde idag tingsrättens dom och dömer en 19-åring för mordet på 39-åriga Mikael som sköts till döds inför sin son i en gångtunnel i Skärholmen i Stockholm förra året. Erik Lindberg, hovrättslagman, menar att de nya uppgifter som framkommit i hovrätten inte är trovärdiga.
Vi har bedömt att de är tillrättalagda för att anpassa sig till den utredning som ligger på bordet och att åklagaren då har helt enkelt motbevisat dem.
Det var i april förra året som 39-åriga Mikael sköts ihjäl i en gångtunnel i Skärholmen efter att han konfronterat ett ungdomsgäng i samband med att de blev erbjuden att köpa hasch. En av dem, en då 17-årig kille, dömdes i tingsrätten för att ha skjutit Mikael. I tingsrätten förnekade han vara den som sköt, men dömdes till 14 års fängelse för mordet och även för andra brott. Men inför hovrättsförhandlingen ändrade han sin berättelse och sa att det var han som höll i vapnet, men att skotten avlossades under ett handgemäng mellan honom och Mikael när Mikael försökte ta pistolen ifrån honom och att det hela var en olyckshändelse.
Vi pekar bland annat här på att det har varit 3 skott. De har skett i 2 olika sekvenser med viss tid emellan. De har träffat på 3 olika ställen, 2 i kroppen och 1 i backen. Och det har behövt tryckas in vid varje enskilt skott på avtryckan.
Hovrätten dömer mannen för mord. Han döms även för andra brott till 14 års fängelse. Och vid Jävefält är vice chefsåklagare.
Jag tycker det är en bra dom. Den är välmotiverad. Jag är väldigt nöjd.
Försvaret lyfte under hovrättsförhandlingen fram att Mikael var alkoholpåverkad när han konfronterade gärningsmannen. Men det har inte hovrätten sett haft någon betydelse. Harry Kärnen är 19-åringens advokat.
Vi kommer givetvis att överklaga det här.
Reporter där, Kristin Holmberg. Och jag ska genast korrigera mig själv, för Tesla-aktien som vi nyss rapporterade om, den har nu sjunkit med 14% efter det pågående bråket med Donald Trump. I dagarna så är det många som slutar både grundskolan och gymnasiet. Och en tradition i många avgångsklasser är att göra så kallade klassens tallrikar, där varje elev beskrivs med ett par ord. Men nu höjs röster för att traditionen borde slopas då det kan leda till mobbning. Men niondeklassaren Tyra Skoglund ser fram emot att få en tallrik runt halsen.
Jag tycker att det är kul och jag vet att det även finns många i vår klass som faktiskt är lite taggade på det.
Tyra Skoglund går ut grundskolan om bara några dagar. Som tradition ska hennes klass dela ut papperstallrikar med så kallade klassens på, där eleverna får varsitt epitet som deras klasskamrater har bestämt.
Vi har ett exempel där det är en som ska få så här klassens glädjespridare. Vi har klassens roliga.
Men på andra skolor har långt ifrån alla fått något positivt. Semira Wikström, som är skolchef i Huddinge kommun, berättar att hon har kommit i kontakt med många föräldrar och elever som vittnar om att papperstallrikarna fungerat som en form av mobbing.
Det var en elev som hörde av sig till mig och sa att man hade liksom fått kommentarer, att man hade då blivit klassens tjockis. Då går man ju inte hem från skolan och känner att det här var en fantastisk avslutning.
Hon tycker därför att traditionen ska slopas helt, även tallrikarna med komplimanger.
Man vet inte hur den här tallriken landar hos eleven, oavsett om det är positivt eller negativt.
På Vista skolan där Tyra går har lärarna börjat kontrollera vad som står på tallrikarna. Alexandra Sojs är rektor.
Det är faktiskt första året vi gör det här organiserat på det här sättet. Och ser jag att det inte fungerar, då kommer jag behöva ta bort.
Men Tyra Skoglund hoppas på att man kan hitta en lösning så att traditionen inte försvinner.
Om man kan hitta ett bra sätt så som vi har gjort att se till så att tallrikarna blir bra och snälla, så tycker jag ändå att man kanske kan få behålla det. För jag vet att jag och många andra elever tycker faktiskt att det är kul.
Reporter Ylva Tidevall. Ett 50-tal personer har drabbats av mobilstölder under en och samma konsert på Sweden Rock Festival. Thomas Johansson är polisens presstalesperson.
Efter konserten så hittade vi då en stor mängd mobilfodral på marken framför scenen. Och det gör ju att vi tror att man har helt enkelt plockat till sig mobiltelefoner i publikhavet framför scenen. Man har omedelbart tagit av fodralen från telefonen och kastat dem på marken. Så att antalet stödanmälningar kommer nog att öka ganska mycket.
Det var under onsdagskvällen som polisen fick en stor mängd stödanmälningar på mobiltelefoner från en och samma konsert i Sölvesborg. Nu vill Thomas Johansson uppmana folk att vara mer uppmärksam.
Det är ju ett bra läge för ficktjuvar att vara i den miljön. Så att vi vill ju också att folk nu kanske ska vara lite mer uppmärksamma. Inte ha mobiltelefonen i bakfickan eller om man har den i en väska att ha väskan på ryggen. Utan ha den gärna i innefickan eller på framsidan och håll väskan på framsidan, så blir det svårare för tjuvar.
Reporter Sofia Diaz. Och på nationaldagen imorgon så får stora delar av landet regn eller skurar, men i Östersjölandskapen lite morgonsol. Norra Norrland får sol, men under eftermiddagen skurar. Temperatur allmänt 12-17 grader. Producent för den här sändningen Katarina Boive, i studion Johan Hellström.
Och här är Radiosporten med ett stycke fotbollshistoria.
Uzbekistan är klart för fotbolls-VM för första gången i landets historia. Via 0-0 borta mot Förenade Arabemiraten säkrade uzbekerna andra platsen i sin kvalgrupp bakom redan VM-klara Iran med en match kvar att spela. Sen självständigheten efter Sovjetunionens upplösning 1991 har Uzbekistan misslyckats i 7 raka VM-kval, men nu är den dystra sviten till ända och det blir spel i mästerskapet nästa sommar. Landslaget har klättrat till 57:e plats på världsrankingen med Manchester City-stjärnan Abdulkadir Kosanov i truppen.
Reporter Kristoffer Karlsson. Här om ett fotbollsmästerskap som kommer redan den här sommaren.
Topptippade Frankrike åker till fotbolls-EM i Schweiz utan både superrutinerade mittbacken Wendy Renard och mesta målgöraren genom tiderna i Frankrike Eugénie Le Sommer. Galenskap är att göra samma sak om igen och förvänta sig ett annat resultat, sa förbundskapten Laurent Bonnedi tidigare under våren när han citerade Einstein för att då förklara varför han inte plockat med den rutinerade duon till Nations League-spel. Nu är snart 35-åriga Renard och 36-åriga mesta landkampsspelaren Le Sommer alltså till och med utanför truppen till EM. Där Frankrike har en tuff grupp med framförallt England och Nederländerna och så debutanten Wales. Det är från den gruppen som Sveriges kvartsfinalmotståndare hämtas om blågult går vidare från gruppspelet.
Reporter här är Susanna Andrén. Och vi avslutar med tennis, för det blir en drömfinal i Franska öppna på lördag där världsettan Arina Sabalenka kommer att möta världstvåan Coco Gauff i damklassen. Bägge stjärnorna vann semifinalerna idag. Och imorgon är det dags för herrarnas semifinaler i Paris.
Där är P1, Sveriges Radio.
För några månader sen la Elon Musk många miljoner för att få Donald Trump vald till president. Nu är de i storbråk och Tesla-aktien den rasar. Och Trump har hunnit med mer idag. Första samtalet med Kinas Xi Jinping sen han blev president i vintras. Vem behöver ge med sig för att inte de drakoniska tullarna ska återinföras? Och som Israel som attackerar mål i Libanon, vår korrespondent Johan Mattias Sommarström är där. Dessutom justitieminister Gunnar Strömmer som vill höja straffen för en lång rad brott. Där är Studiet kväll. Jag heter Mattias Rensmo. För det tidigare radarparet Trump och Musk verkar nu ha blivit riktiga ovänner och de bråkar i detta nu sina respektive sociala medier. Trump har under kvällen skrivit att Musk blev galen och att det var han som bad Musk att sluta sitt jobb i administrationen. Medan Musk säger att Trump ljuger och säger att Trump inte hade vunnit valet utan honom. Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent, vad är det som händer?
Ja, det här är ett mycket sårigt uppbrott i offentligheten, ett öppet ordkrig mellan Donald Trump och hans tidigare parhäst Elon Musk som just nu trappas upp timme för timme och minut för minut på sociala medier där de skriver inlägg båda två. Och Elon Musk har alltså anklagat Donald Trump för att ljuga. Han skriver också att Donald Trump är otacksam. Om det inte vore för mig så skulle Donald Trump ha förlorat valet, hävdar Elon Musk, och demokraterna skulle ha förlorat, skulle ha vunnit representanthuset. Och Trump har svarat både på sociala medier och på en presskonferens som han höll för några timmar sedan, en briefing i ovala rummet i samband med att han tog emot den tyska förbundskanslern. Trump kallar Elon Musk för galen och han hotar nu med att avsluta alla federala kontrakt som Elon Musks företag har. Så att det här är, det är en öppen strid som stegras, och det här är ju något som många har pratat om skulle kunna hända förr eller senare. Att de här två väldigt starka personligheterna skulle inte kunna samarbeta hur länge som helst. Och nu är vi i det läget, att nu är det verkligen över mellan Trump och Musk.
För någon minut sen så skrev Elon Musk på X då, hans sociala medier, att mot bakgrund av att presidentens uttalande om att ställa in mina kontrakt med staten så kommer SpaceX börja avveckla sin rymdfarkost Dragon omedelbart. Det verkar vara hårda ord mellan de båda.
Det är hårda ord och det är väldigt stora hot från båda sidor. Att Donald Trump hotar dra in alla kontrakt och alla federala bidrag och allt samarbete från federala myndigheter och departement med alla Elon Musks företag, det vore ju en enorm åtgärd som skulle omfatta väldigt, väldigt stora kontrakt och mycket pengar. Och Elon Musk och sin sida, som du säger, hotar med att dra in sånt som hans företag nu arbetar med, inte minst SpaceX. Och det har också kommit andra hårda anklagelser där Elon Musk skrev alldeles nyss att Donald Trump finns med i Epstein-dokumenten, det vill säga den här påstådda listan. Det är ingen som vet om den finns eller inte, men den påstådda listan över mäktiga män som har utnyttjat kvinnor via den sexbrottsdömda och nu avlidne Jeffrey Epstein. Mm. Så att det är explosivt material, det är hårda anklagelser och det är en strid som stegras i realtid just nu.
Det var väl både kvinnor och flickor som förekom i den där utredningen innan Epstein då tog sitt liv. Men vi pratar om de här kontrakten. Hur mycket kontrakt har Musk med den amerikanska staten egentligen?
Han har, de senaste åren har Elon Musks sammanlagda företag, han har ju flera olika, de har fått runt 38 miljarder dollar i olika kontrakt med den federala regeringen i USA. Det här är sammanställningar som Washington Post har gjort. Så att 38 miljarder dollar i, det är både kontrakt, det är lån, det är bidrag och det är skattelättnader också. Så att det handlar ju om enormt mycket pengar. Bara förra året, 2024, så stod staten och olika lokala delstatsmyndigheter för över 6 miljarder i bidrag till Musks företag. Så att det här är ju, det är enorma summor det handlar om, som nu Trump i ett snabbt inlägg på Truth Social hotar att dra in helt och hållet.
Vad var det som hände då? Varför blev de såna väldiga ovänner helt plötsligt?
Ja, bakgrunden här är ju att Elon Musk har varit en av Trumps allra närmaste medarbetare. Han har varit ansvarig för det som Trump har kallat för effektiviseringsdepartementet, som ju inte har varit ett riktigt departement utan har varit en grupp medarbetare under ledning av Elon Musk som har drivit igenom de här väldigt stora, drastiska och snabba nedskärningarna som vi har sett inom departement och myndigheter. Nedläggningen av biståndsmyndigheten till exempel. Men i förra veckan så avslutades det här uppdraget. Det var sagt hela tiden att det här skulle vara tidsbegränsat en viss period. Och i fredags var det slut. Elon Musk tackades av vid en ganska spektakulär avtackning i ovala rummet, där det också var mycket fokus på att han såg ganska sliten ut och hade en blåtira som han hänvisade till, att det var hans son som hade slagit honom i ansiktet och därför hade han en blåtira runt ena ögat. Och han tackades av och fick väldigt, väldigt mycket beröm av Donald Trump vid den här avtackningen. Och han själv berömde också Donald Trump. Men sen gick det något dygn och sen gick Elon Musk ut offentligt med stenhård kritik mot Donald Trumps budget och det här budgetförslaget som nu ligger i senaten för omröstning. Musk är enormt kritisk mot det här förslaget. Han säger att det kommer skada USA, det kommer öka budgetunderskottet. Och den där kritiken har gjort Donald Trump väldigt upprörd. Och idag såg vi hur han slog tillbaka mot Elon Musk, och nu är det Elon Musk som å sin sida går till motattack. Så att det är grova anklagelser just nu från båda sidor.
Det här Elon Musk säger då att utan mig så hade Trump förlorat presidentvalet. Ligger det någonting i det?
Ja, det där är ju svårt att mäta förstås. Men det är ju ett faktum att han bidrog ekonomiskt väldigt mycket till Trumps kampanj. Och att han också investerade sin egen persona, sitt eget varumärke i den här kampanjen. Genom att vara väldigt engagerad och väldigt synlig. Inte minst under de sista veckorna precis före valet, bland annat i Pennsylvania som ju var en av de här svängstaterna som bidrog till att avgöra valet till Trumps fördel, där Elon Musk var mycket aktiv på möten och han lottade ju också ut pengar, stora summor till väljare som skrev på för republikanerna och registrerade sig för republikanerna. Så att han har ju definitivt varit en väldigt synlig och framstående valarbetare som Donald Trump också har satt värde på och tackat i offentligheten både under kampanjen och sen efteråt. Men nu är det över och det är vissa som har jämfört det här med att rida på en tiger som man brukar prata om, att det är roligt så länge det varar, men när man kliver av så riskerar man att bli uppäten, och det är väl den här turen på tigern som är över nu.
Ja, för det är ju inte vilka som helst som bråkar. Det är världens rikaste man och presidenten brukar kallas världens mäktigaste man. Hur stora konsekvenser får det här bråket?
Ja, det återstår ju att se, därför att vi får se hur långt det går. Men det de hotar med nu, bara det skulle ju få väldigt stora konsekvenser. Det handlar som sagt om enorma miljardkontrakt mellan den federala staten och Elon Musks olika företag. Och inte minst SpaceX, alltså det här rymdföretaget som ju har... Jag menar, det finns ju kontrakt där med Pentagon, med försvarsdepartementet som är svåra att ersätta på kort tid. Så att det här är... Samarbetet med NASA och med Pentagon, försvarsdepartementet, det utgör den allra största delen av de här kontrakten. Mm. Så att skulle man riva upp dem så skulle det ju få väldigt, väldigt konkreta konsekvenser. Nu får vi ju se om de här båda makthavarna verkligen menar allvar med de här hoten, eller om det är någon sorts spontan fight som just nu pågår i offentligheten. Men hittills de senaste timmarna så har det varit både hårda ord, hårda anklagelser och konkreta hot på olika sätt.
Och Elon Musks Tesla, aktien där har fallit med över 14% idag. Tack så mycket Gina Lindberg, för nu alltså vår Washington-korrespondent. Men det blir lite mer USA, för Kinas ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump, de har talat i telefon för första gången sedan Trump blev president i vintras. Och Trump, han säger att det här samtalet med Xi har lett till mycket positiva resultat och att de båda ländernas handelsdelegationer ska mötas inom kort. Fredrik Fällman har vi med oss, Kina-kännare och docent i sinologi vid Göteborgs universitet. Hur låter det från Peking?
Ja, från Peking så slår man ju en annan ton, och det som citeras av Xi Jinping har ju lite så här blommigt språk, och man ska gripa tag i rodret och få skutan på rätt kurs och sådana saker. Så språkligt sett så låter det helt annorlunda, men i princip säger man ju samma sak. Man måste, det man säger måste man göra, det man gör måste få bära frukt och så vidare. Så att man talar lite i liknelser, så kan man säga.
Mm. För USA,
inte så konkret.
Nej, för jag tänker USA är ett viktigt exportland för Kina. Hur tuff vågar Xi vara mot Trump?
Man vågar nog vara väldigt tuff. Det sa man ju när man började med tullkriget, att Kina kommer inte vika sig. Man införde ju också mottullar. Så det tror jag, och det var ju också Trump som ringde Xi Jinping. Det var inte tvärtom. Så Kina kommer att dra sig väldigt länge för att, så att säga, till synes ge efter. Men det är ju ett spel förstås som pågår från båda håll.
Men är det där viktigt vem som ringer vem?
Det tror jag att det är. För den inhemska, så att säga, marknaden i alla fall, så kan det vara det. Om man nu får veta det i Kina. Det framgår inte exakt. Men det tror jag man sa faktiskt i kinesiska medier, att det var Trump som hade ringt Xi Jinping. Och det visar ju att Xi Jinping är efterfrågad, de kommer till oss, vi håller fast i vår ståndpunkt och vi gör rätt att göra så. Så att det tror jag är för den inhemska marknaden.
För Kina var väl det enda landet som satte hårt mot hårt verkligen när Trump införde sina höga tullar mot omvärlden. Vad har det betytt för Xi liksom på hemmaplan?
Ja, det är lite svårt att säga, eftersom man kan inte säga att det betyder så mycket för Xi Jinping. Han är ju ohotad i alla fall som ledare för kommunistpartiet och president och överbefälhavare. Så att han behöver ju inte spela på samma sätt som Trump gör för en opinion. För den finns förstås, men den har ju ingen tydlig röst i det kinesiska politiska livet, utan partiet styr ju i alla fall.
Men hur viktigt är det för Xi och för ledningen i Peking att komma överens om någonting med USA då?
Ja, men det är ju viktigt rent ekonomiskt. Och vad jag förstår så har Trump sagt att de pratade till exempel om sällsynta jordartsmetaller i samtalet, men ingenting om Ukraina, ingenting om Ryssland, ingenting om Iran och andra stora världsfrågor, men däremot konkret om något sånt som då är en handelsfråga och som också är akut viktigt för just elektronikindustri, som ju då är en stor sak i apropå Elon Musk som nämndes tidigare här. Mm. Så och där Kina är dominant, och det är mycket av Kinas handel med USA, de allra största posterna är ju elektronikprodukter. Så att det spelar ju en avgörande roll.
För de införde ju tullar mot varandra på över 100%. De är pausade just nu. Vilka ansträngningar görs det att komma överens om någonting långsiktigt?
Ja, det tror jag man måste göra på lång sikt, men det är så, ekonomierna i de båda länderna är så nära ihopflätade. Det är ju enorma värden på tusentals miljarder som handlas med årligen. Så att det vore ju väldigt svårt att så att säga bryta banden i stor skala. Det skulle ta lång tid och skulle vara komplicerat. Så att jag tror att man verkligen vill ha en överenskommelse, men det finns ju säkert gränser för Kina också. Frågan är ju var den går någonstans.
Har Kina någon annanstans de kan sälja sina produkter om det skulle återuppstå de här höga tullarna?
Man har ju ökat alla sorters försäljning till Ryssland i den mån det går att sälja så mycket mer till Ryssland. Men Sydostasien, afrikanska länder är man ju starkt närvarande i. Och i takt med att den ekonomiska utvecklingen går framåt där, så att alltså BRICS-länderna till exempel, Brasilien, Sydafrika, Indien och Kina och Ryssland, det är ju en viktig ekonomisk faktor också, har blivit allt viktigare. Brasiliens ledare var ju i Kina ganska nyligen. Så det finns ju kontakter där som inte vi hör så mycket om i Europa.
Den här inhemska marknaden man talar om, att den behöver utvecklas i Kina och så, hur går det med det?
Ja, det är ju mer svårbedömt att den är ju... Man vill ju ha en högre årlig BNP-ökning. Det har man ju kämpat med några år. Den ligger på 5% eller så. Men där har man ju också subventionerat, och man stimulerar marknaden på olika sätt, så har gjort i omgångar. Man klarade finanskrisen för 15 år sedan ganska bra på grund av stora satsningar och investeringar. Men det är frågan hur länge det går och hur länge bankväsendet i Kina kan fortsatt kontrolleras på det viset. Och att man kan hålla upp ett sken av en marknad, som man ju gör. Det är ju fortfarande starkt statligt ägande i många stora företag. Att de leker marknad, kan man säga.
Men vad är ju viktigast för Xi då? Att komma överens med USA om någonting, eller visa att Kina är starkt? Vi kommer inte ge oss för några påtryckningar här.
Ja, internt, så att säga, för den opinion man kan tala om, då handlar det om att visa att vi är starka och vi knäcks inte av en tokig president i USA. Sen är det ju det konkreta är att man behöver ha en ekonomisk relation med USA. Det tror jag, när förhandlarna möts, det är visserligen på ministernivå. Även från Kina, och en vice premiärminister från Kina som var med i Genève här för några veckor sedan. Och det visar ju att det är en viss tyngd i det hela.
Tack så mycket, Fredrik Fällman, docent i sinologi vid Göteborgs universitet. Så här lät det tidigare ikväll när den israeliska militären genomförde flera luftattacker mot delar av Libanons huvudstad Beirut, där också vår korrespondent Johan Mattias Sommarström finns. Vad vet vi om de här attackerna först?
Ja, det är som vanligt förortsområde Dahye, som är ett större område sammansatt av flera mindre förorter, som nu är insvept i en storm av betongdammkrut och elaka, ogenomträngliga partiklar som oformliga gastar sveper sig i rökmolnen nu mot natthimlen. Minst 6 attacker så här långt, och vid åtminstone en av dem så har flera så kallade sekundära explosioner skett som indikerar på att det skulle kunna finnas explosivt material på platsen. Jag minns under kriget innan vapenvilan hur det just blev tydligt att vapenlager eller liknande var attackerade just av följde explosionerna och bränderna som förlöpte då. Jag ser också bilder nu på TV, libanesisk TV här, som rullar på bilar som är täckta i damm, som de ser nästan förstenade medeltidsfödda ut. Det har varit några av de här attackerna har varit väldigt kraftiga.
Vad är det Israel skjuter på? Är det vapenlager eller?
Ja, Israel gick faktiskt ut med en varning ungefär drygt en timme innan de första flygattackerna skedde mot det här förortsområdet i södra Beirut, och sa då att Hezbollah i strid mot vapenvileavtalet har en underjordisk drönartillverkning. Drönare som man då använder för att slå till mot Israel, och som man historiskt använt i stor utsträckning mot just mål Israel. Och att det då är drönarfabriker, underjordiska sådana, som man riktat in sig mot. Och därför har man uppmanat alla människor i de här områdena att evakuera, och folk också gjort det. Det har varit långa köer med bilar vars röda bakljus sett ut som en slingrande orm på motorvägarna från Beiruts förorter. Det har varit nästan stillastående i försöken att fly därifrån inför de förestående attackerna.
Mm. Men de här drönarna, vad handlar det om?
Ja, det handlar om att Hezbollah, som är kraftigt skadesjukt, av allt att döma försöker tillverka fler vapen. Jag var i södra Libanon idag och talade med flera ögonvittnen där som sa att Hezbollahs positioner i söder i stort sett är helt övergivna, men att man transporterat en del vapen och att man gjort det i öppen dager, så att säga, stora raketer bland annat norrut. Man har fått många vapen, många viktiga personer utslagna i kriget med Israel, och jag kan tänka mig att de spillror, får vi väl ändå beskriva det som är kvar av Hezbollah, gör sitt bästa för att rusta. Och som av ett sammanträffande så har också Irans utrikesminister, Iran som ju är Hezbollahs stora sponsor och medgrundare, varit på besök här i Libanon under ett par dagar. Och enligt vad uppgifterna säger, även träffas företrädare för Hezbollah.
Men hur mycket finns kvar av Hezbollah? Du säger att de är i spillror.
Ja, de är i spillror. Hela det tunga ledarskiktet har dödats av Israel. Stora vapenlager har dödats, men framförallt, och det är kanske lika viktigt det, många lokala befälhavare med nyckelpositioner till vad vapenlager finns gömda, hur den lokala strukturen och taktiken ser ut till exempel. Så att Hezbollah är, och här kom det precis en attack till, hör jag och känner just nu. Ja, men Hezbollah är en rörelse som är kraftigt försvagat. Och det finns också uppgifter, jag talade med personer inom den libanesiska underrättelsetjänsten som sa att så många libaneser varit utledda på Hezbollahs missbrukande av Libanon som land och det libanesiska folket, att libaneser självmant då pekat ut vapenlager och Hezbollah-medlemmar för den israeliska armén, för dem att attackera.
För i november så inleddes det ju en vapenvila mellan Israel och Hezbollah. Med tanke på vad som händer nu, hur går det med den?
Alltså, Israel menar att det då finns en klausul i den här vapenvileavtalet, vilket det också gör, att om man ser ett rejält hot mot Israel, att man då har möjlighet att attackera. Och Israel menar då att man har i enighet med det, att de här attackerna är i enighet med den paragrafen i vapenvileavtalet. Tidigare idag var jag i södra Libanon, nära gränsen mot Israel, och det tillsammans med de fredsbevarande FN-styrkorna där. Då skedde det två artilleriattacker från israeliskt håll där. Och då menar Israel även samma sak där, att det skedde för att just Hezbollah är på väg att liksom försöka återuppbygga någonting från askan, så att säga, vilket man hittills inte lyckats med. Men samtidigt så är det den libanesiska regeringen som tar avstånd från mycket av det Hezbollah gör, ska vi säga, är väldigt kritisk till de här attackerna. Och det finns uppgifter ikväll om att den libanesiska militären faktiskt hade erbjudit sig. De hade uppgifter om att det fanns drönartillverkning där Israel idag har attackerat, men erbjudit sig att själva åka dit och förstöra dessa platser och helt enkelt gripa de skyldiga personerna. Men de fick kalla handen av Israel som själva ville attackera de här målen.
Johan Mattias Sommarström med oss alltså från Libanons huvudstad Beirut. Tack så mycket för nu. Och med det ska vi återvända till eftermiddagens Studio 1 med Lasse Johansson och Susanne Westergren.
Jag höjda maxstraff för grova våldsbrott upp till dubbla straff för gängkriminella. Det är några förslagen i utredningen om svenska straffskalor som presenterades idag.
Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer kallade utredningen den största reformen av det svenska straffsystemet i modern tid. Du är välkommen hit, Gunnar Strömmer, till Studio 1.
Tack så mycket.
På vilket sätt är den här reformen lösningen på den problematik som vi har i Sverige med kriminaliteten just nu?
Ja, men den kommer alltså inte ensamt lösa till exempel utmaningen med organiserad brottslighet, men den kommer lämna viktiga bidrag. Vad det här handlar om är ju att man ser över hela straffrätten och vill uppnå några saker. En sak handlar om brottsoffer, att brottsoffer ska få en starkare upprättelse än idag, när så att säga straffen skärps och på ett bättre sätt kommer återspegla brottens allvar. En annan aspekt handlar ju om att skydda samhället mot farliga personer. Och det är klart att när riktigt farliga personer kan låsas in dubbelt så länge i några av de fall som vi talar om här, så är det klart att under den tiden kommer de inte kunna begå nya allvarliga brott eller rekrytera nya barn in i gängen och så vidare.
Betyder det att vi står inför ett tryggare och säkrare Sverige nu?
Ja, jag tror var och en förstår att det kommer från ett rätt besvärligt läge. Jag menar, dödsskjutningarna tredubblades i Sverige mellan 2012 och 2022. Den kriminella ekonomin har växt till 100-150 miljarder. Rekryteringen av barn har tryckts långt ner i åldrarna. Det är klart att det tar viss tid och det kommer krävas åtgärder på hela bredden i samhället för att vända den utvecklingen. Men straffen är en viktig del av det. Och just att kunna låsa in riktigt samhällsfarliga kriminella under längre tid är en viktig del av det.
Men är det avskräckande för nya brottslingar då?
Det beror på vem, tror jag, man vänder sig till. Den där frågan diskuteras ju ibland. Fungerar straff? Och då tror jag det är viktigt att ställa sig frågan i vilket avseende. Straff har en, ska vi säga, normerande verkan, en avskräckande verkan i samhället i stort. Men det är klart att de mer förhärdade brottslingarna, de som begår många brott, den, ska vi säga, lilla grupp som står för en väldigt stor del av brottsligheten, de blir inte först en avskräckta av längre straff. Däremot, om vi kan låsa in dem dubbelt så lång tid som idag, så kommer de ju inte, som jag sa tidigare, kunna begå nya brott under den tiden, inte rekrytera nya barn, inte organisera, liksom planera brottslighet på samma sätt som de kan göra om de är ute. Och det, Det är en viktig sak. Om jag får ta en aspekt till, för nu talar jag om den organiserade brottsligheten. Men det som gör den här reformen är stor är också att den är bredare än organiserad brottslighet. Det har varit en hel del diskussion om den här så kallade Nytorgsmannen på senare tid. Och nu ska jag inte gå in på alla enskilda fall där, men ska vi säga serievåldtäktsmän som i dagens regler kommer ut efter relativt kort tid. Det är både en, ska vi säga, ett hån kan man säga mot deras brottsoffer och dessutom stora risker för ny brottslighet. Ett konkret förslag i dagens utredning är att om någon har gjort sig skyldig till 3 grova våldtäkter så ska man kunna dömas till livstidsfängelse även om det inte ingår som ett straff för det enskilda brottet. Och det är ju, handlar ju både om upprättelse för brottsoffer och skydda samhället mot ytterligare brott.
Är det en del i det här att ni betonade att ni vill skifta fokus från gärningsman till brottsoffer och samhällets behov av skydd?
Ja, precis. Det är ju ett väldigt konkret uttryck för det skiftet. Och om man tittar, om jag tar ett konkret exempel vad jag menar när man ser att dagens modell utgår mycket från gärningsmannen. Idag är utgångspunkten att om man kan välja en mildare påföljd än fängelse så ska man göra det från domstolens sida. Det handlar ju om att ta hänsyn till gärningsmannen. Man kan sätta ner straffet eller ska sätta ner straffet beroende på omständigheter som rör gärningsmannen. Till exempel om man förlorar jobbet så ska man få ett lägre straff. Det kan man tycka är lite konstigt. Det betyder att en arbetslös får så att säga ett högre straff än den som har ett arbete men som begår samma brott. Allt är omständigheter som utgår just från gärningsmannens så att säga, situation. Nu vill vi ta bort den typen av hänsyn i hög grad och sen ersätta det med tydligare fokus på vilket straff är så att säga, rättvist sett ur brottsoffrets synvinkel och vad är rimligt sett ur det omgivande samhällets synvinkel för att skydda alla andra så att säga mot farliga personer.
Men 16 000 fler fängelseår per år kommer dömas ut. Det är i stort sett dubbelt så mycket som idag. Hur ska det där gå ihop med kriminalvården som är pressad redan idag? Hur säker är du på det?
Nej, men det råder ingen tvekan om att kan man säga, andra sidan av myntet är ju att vi måste bygga ut kriminalvården för att kunna hantera det. Och det är klart att det är en politisk fråga. Om man frågar för medborgarna ytterst att avgöra om man tycker att det är värt det. Jag menar ju att det är det. Att det här är väldigt viktigt för att återupprätta trygghet och frihet i Sverige. Men det är klart att här och nu så är kriminalvården satt under en väldig press. Och det är därför vi nu också investerar rekordstora belopp i en expansion av kriminalvården under en längre tid framöver.
Och än mer blir det ju nu, 16 miljarder. Är det garanterat att de pengarna finns på något sätt sen, fram efter 2028 där, eller när det här träder i kraft?
Det kommer ju också vara en politisk fråga. Ja. Jag vågar säga att vår regering är ju fast besluten om att göra den investeringen långsiktigt för att åstadkomma en sån här förändring. Men det kan säkert vara så i ett val om ett år att det här kommer vara en omdiskuterad fråga. Olika politiska alternativ kommer ha olika uppfattningar om det. Får jag i sammanhanget säga att vi är ju också beredda att tänka nytt för att lösa den här uppgiften.
Ännu så, fler fängelseplatser utomlands.
Ja, men exempelvis så sent som igår så visade vi ju på en fin möjlighet för Sverige att få hyra 600 platser, upp till 600 platser i Estland. Dessutom under former som är både väldigt seriösa och kostnadseffektiva. Och det är klart att om vi är beredda att tänka nytt så kommer vi förstås enklare att också möta det här behovet.
Ja, längre påföljd och hårdare straffskalor är en kort sammanfattning av den utredning som rikspolischef Peter Lund presenterade för regeringen idag. Leder verkligen hotet om längre och hårdare fängelsestraff till en minskad kriminalitet? Vi har med oss Tova Bennett som är straffrättsforskare vid Lunds universitet. Tova, om vi börjar med den utredningen som presenterades idag, vad är dina reflektioner kring den?
Ja, hej. Jo, men det här är ju ännu en rad utredningar som föreslår olika reformer som ska leda till fler och längre fängelsestraff framför allt. Och det beskrivs ju som ett paradigmskifte, men jag håller inte riktigt med om den beskrivningen. Jag tänker snarare att det är en del av en utveckling som pågått under de senaste 15-20 åren ungefär. Och här jämförs den här utredningen med andra större utredningar under 80-, 90- och 2010-talet till exempel. Men den skiljer sig på några sätt från de utredningarna. Nämligen att den har den här breda ambitionen att den ska göra en genomlysning av påföljdssystemet. Och det finns väl en ganska bred enighet skulle jag nog säga bland straffrättsexperter om att det kunde vara en bra idé och att flera av de här reformerna som diskuteras är saker som har diskuterats under en längre tid. Men direktiven här är väldigt styrda och uteslutande inriktade på straffökningar eller straffskärpningar, och utredningarna också till skillnad från andra större utredningar som har det här breda angreppssättet haft 1,5 år på sig att göra en översyn av i princip hela påföljdssystemet. Så det finns vissa skillnader mot de här andra större utredningarna skulle jag nog säga.
Går det att använda hårdare straff i ett avskräckande syfte och därmed få till en minskad kriminalitet? Vad säger forskningen?
Det korta svaret på den frågan är väl egentligen nej. Sen kan man problematisera det, men utredningen skriver själva att straffskärpningens avskräckande effekter på samhällsnivån är begränsad. Och det finns egentligen inte heller något belägg eller något bevis för att just den här inlåsningen på längre sikt skulle vara en brottsförebyggande åtgärd. För det stämmer ju såklart som justitieministern säger här att om vi låser in personer under en längre tid så är det åtminstone svårare för dem att begå brott under tiden som de sitter inne. Men de allra flesta som döms till ett fängelsestraff ska ju så småningom komma ut. Och här finns det också risker med att lägga stora delar av samhällets resurser på att förlänga tiden för inlåsning för fler personer. För att det helt enkelt uppstår konflikter med andra åtgärder som har bevisad positiv effekt när det gäller att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Mm. Vad tycker forskningen att man ska göra istället?
Alltså, om man skulle fråga kriminologer eller andra som kan mycket om brottslighetens orsaker så skulle man kanske säga att det är viktigare att fokusera på förebyggande åtgärder. Och det kan man väl hålla med om som straffrättsforskare, även om jag såklart tycker det är kul när andra intresserar sig för straff. Så innebär det ju att satsa resurser på straff, då lägger man pengarna när det redan är för sent kan man väl säga. Och sen kommer brott alltid att begås och samhället måste självfallet reagera kraftfullt mot allvarlig brottslighet. Men då är det viktigare vad som händer under tiden när ett frihetsberövande pågår än hur länge det pågår. Och här finns ju en uppenbar konflikt när kriminalvården är hårt ansatt och har en väldigt stor och snabb utvidgning. Då har man inte möjlighet att genomföra behandlingsåtgärder under frihetsberövandet som faktiskt har brottsförebyggande effekter. Det kan man inte göra när det är dubbelbeläggning och personalbrist. Och här ser vi i Sverige nu en unik ökning av antalet personer som döms till fängelse. Den siffran har legat på ungefär 5 000 personer, nu kanske runt 7. Och kriminalvårdens egen prognos för de kommande 10 åren är att med alla de här förslagen, inklusive det som presenterades idag, så skulle den siffran ligga på kanske 40 000 om 10 år. Mm. Och det är väldigt mycket resurser som måste till om det här inte ska bli en ineffektiv och dyr förvaring av brottslingar. Som kanske har någon slags effekt under tiden de sitter inne, men som kan riskera att få negativa effekter på brottsligheten i stort om man ser på lite längre sikt.
Mm. Finns det länder som jobbar annorlunda, Tova, och som man snarare bör snegla åt?
Ja, i Kanada finns det en hel del forskning om vad som har brottsförebyggande effekter till exempel som påverkar hur straffsystemet är utformat där. Men man kan ta ett sånt enkelt exempel som USA där man under lång tid har satsat mycket på att låsa in fler under längre tid. Och där har man nu på lokal nivå åtminstone börjat intressera sig mer för hur fängelser och fängelsesystemet ser ut till exempel i de nordiska länderna, åtminstone hur det såg ut för kanske 20-30 år sedan, som en inspirationskälla för att hitta mer effektiva och mer humana metoder för att hantera och ta problemet med brottslighet på allvar.
Mm. När det gäller det här med återfallsfrekvensen så är den ju hög för de som avtjänat ett fängelsestraff i Sverige idag. Finns det åtgärder och straffpåföljder som inte i samma utsträckning leder till vidare kriminalitet som fängelsestraff?
Så det som man kan säga om det är väl att snabbare tag ofta har bättre effekt än hårdare tag, särskilt när det gäller unga lagöverträdare. Att lyckas man ingripa snabbt och se till att verkligen utreda och lagföra brott så att det blir en konsekvens, då har det en större betydelse. Och som sagt, även längden, där innehållet är viktigare än längden. Och en annan väldigt viktig sak ur brottsförebyggande synpunkt är hur övergången ser ut mellan frihetsberövande och frihet. blir man helt enkelt utslängd på gatan när straffet är slut, så är det en annan risksituation än om det finns utslussningsåtgärder där den här personen som har begått brott får ett stöd att återigen anpassas till samhället. Och där kan väl också lägga till att den anledningen till att man tar hänsyn till gärningspersonens situation eller att man har mildare påföljder, det är egentligen inte för att straffsystemet tycker synd om gärningspersonen, utan det är för att man helt enkelt har sett att den typen av hänsynstagande har bättre brottsförebyggande effekter.
Vi säger tack till Tova Bennett, straffrättsforskare vid Lunds universitet, också tack till Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har splittrat många familjer. Ukrainare som blivit kvar i ryska ockuperade områden måste länge resa långa och strapatsrika omvägar via Belarus för att återförenas med sina anhöriga i Ukraina.
Och Sveriges Radios korrespondent mötte några av de resande vid den enda gränsövergången som är öppen mellan Belarus och Ukraina.
Ödsligt tyst. Bara fåglar som trotsar vårkylan flyger fritt över taggtråd och stängsel. En ensam lastbil står bakom det ukrainska vakttornet i gränslandet mellan Belarus och Ukraina. Där har den stått över 3 år, berättar en av gränsvakterna. Blev fast där när Ukraina stängde gränsövergången för vägtrafik under invasionens första dagar. Idag går trafiken enbart åt ett håll, från Belarus till Ukraina, och bara ukrainska medborgare får passera till fots över den enda gränsövergången som fortfarande är öppen och för många ukrainare i ryskockuperade områden det enda sättet att lämna ockupationen. Hur vi mår? Bra. Nu mår vi bra. Första gången i ett fritt Ukraina på över 3 år. Lena drar i resväskan, med den andra handen torkar bort tårarna. Hon är en av 8 ukrainare som idag passerat gränsen. Rest från den ockuperade delen av Kherson i södra Ukraina in till Ryssland och sen vidare till Belarus. 2 dygn har resan tagit. I ett skjul precis intill gränspassagen serverar volontärer kaffe och soppa. Här kan de inresande hämta andan innan de fortsätter vidare. Dörren öppnas och stängs. En efter en kommer in. Det är bra. Jag är en av oss, säger en kvinna. Hon syftar på förhöret med den ukrainska säkerhetstjänsten, den sista anhalten innan man släpps in i landet. Om man har ryskt pass, om man jobbar eller har jobbat för ockupationsmakten är några av de frågor som kvinnorna fått besvara. Enligt den ukrainska gränsbevakningen handlar det om att säkerställa att de som reser in inte utgör ett hot mot landets säkerhet. Stämningen i det provisoriska kaféet är dämpad. Vad jag känner? Glädje. Hur gick resan? Bra. Hur länge jag planerar att stanna? Jag vet inte. Olha svarar kort. Om du frågar mer kommer jag börja gråta, säger hon och tittar ner i soppskålen. Hon bor i hamnstaden Bryansk i Zaporizjia-regionen, strax söder om Mariupol. En av de första städerna som Ryssland ockuperade i början av den fullskaliga invasionen. Hur livet är? Barnen är här. Jag är fast där. Så är livet. Det är första gången på över 3 år hon ska träffa sin son och barnbarn. De bor bara 12 mil från Bryansk, fast i den ukrainskt kontrollerade delen av regionen. Och mellan dem går frontlinjen. Innan kriget hälsade de på varje söndag. Nu måste jag resa 120 mil för att se dem, och inte 12. 3 dygn med chaufför. Biljettpriset 25 000 hryvnia enkel väg. Alltså runt 6 000 kronor. Det är i princip vad hela familjen får in på en månad. Olhas man jobbar som bilmekaniker. Hon jobbar inte alls. Det finns inga jobb i Berjansk. Det är bara pensionärer och sjuka som är kvar. Alla som kunde har lämnat för länge sedan, säger Olha lågmält. Dörren öppnas än en gång och en man kommer in. En av de volontärer som hjälper till att köra inresande till tågstationen. Olha rycker till. Var inte rädd, nickar mannen till Olha. Jag är inte rädd. Här är jag inte rädd, svarar hon. Om det är sant vet jag inte. Men Olha planerar att återvända till Berjansk efter besöket hos sin son och barnbarn. Jag försöker att inte tänka på det, men det är klart att jag är rädd. Kanske står en bil på vår tomt och väntar på mig när jag kommer tillbaka. De, alltså ryska myndigheter, har bra koll på oss ukrainare, fortsätter Olha.
Jag kan inte tänka på det här frågan, men на следующий день будет возле двора стоять машина.
Tre år av ockupation. Det gör en paranoid, orolig och fylld av ångest. Olha berättar att hon undviker att prata med grannar eller med folk överhuvudtaget. Man kan inte lita på någon, säger hon.
Både пошли на это.
А куда переехать?
В Запорожье.
Ну куда? В палатку.
Kan du inte stanna här i Ukraina då? Det går inte. Där är min man, min gamla svärmor som är sängliggande. Hon klarar sig inte utan oss. Och där har vi vårt hus, vårt hem, vårt allt. Vi kan inte lämna vårt liv och göra vad? Bo var? Det går inte, säger Olha.
Att han bråsit dom, så bråsit. Man står och bråsit.
Volontären kommer tillbaka och hjälper henne med väskan. Inga fler väntas passera gränsen idag. Kvar är några av de frivilliga som hjälper till med logistik och förnödenheter. Ordnar med allt från simkort till transporter. En av dem är Tatjana.
Допомагаю таким же переселенцям, як і я, і основна потреба це житло у людей.
Jag som själv flytt ockupation vet hur det är att vara flykting i sitt eget hemland. Hon och hennes familj flydde Luhansk i östra Ukraina bara några minuter innan hennes by ockuperades precis i början av den fullskaliga invasionen.
Vi jechali v kolonu i ne rozumili chiya vona za nami zervali mist i vse mi do domu ne povernulis.
Vi körde med i en kolonn, bakom oss explosioner. Vi lämnade allt vi hade, allt, våra liv. Min man var storbonde, 5000 hektar, nya maskiner och fulla spannmålslager. Nu är allt i ryska händer. I vårt hus bor främlingar och vi flyktingar här i västra Ukraina.
Ми за той війни дитину втратили, ну якби.
2014 förlorade vi vår son i kriget. För oss var det därför givet att lämna, sig Tatjana.
Нічого, зараз дякувати Богу, всі рідні живі, здоров'я, то.
Hennes man tjänstgör nu i försvaret och hon är volontär och hjälper andra flyktingar i samma situation. Här lever vi i alla fall tillsammans, i krig, men i frihet. Vi får säga vad vi vill, prata på vilket språk vi vill. Och visst, börja om på nytt har varit oerhört svårt. Men att stanna vore värre, säger Tatjana.
Vi är inte skadade, ja, vi förlorade nu.
Och jag hoppas, fortsätter hon. Jag verkligen hoppas att vi en dag ska återvända. Kanske inte snart, kanske inte i år. Men en dag till Luhansk, till vårt hem, säger hon.
Можливо, це буде не в цьому році, не через два, але маю надію на те, що да, тому що Луганщина це край.
Lubna Lshanti, Domanove, nära gränsen till Belarus.
Nu är det snart slutsnusat för skolpersonal i Kungsbacka, i alla fall på arbetstid.
Det har funnits riktlinjer i flera år. De har inte åtföljts i alla skolor. Nu skärper politikerna anvisningarna till att också gälla e-cigaretter och vitt snus.
Men många reagerar nu och facket kritiserar beslutet. Ronny Ripgården, lärare och ordförande för Sveriges lärare i Kungsbacka, menar att lärarna blev förvånade då de inte kände till att snusande lärare var ett problem. Så här sa han i programmet P4 Extra tidigare idag.
Ja, de kommentarer jag har fått där, de tycker väl att det är nästan ett, de förstår inte riktigt, de tycker nästan att det är ett intrång i deras integritet. Så allvarligt har någon uttryckt sig. De är väl ganska klara på att nej, men vi snusar kanske inte framför eleverna, men när man gör det när man inte har elevtid eller undervisningstid så förstår man inte riktigt det här beslutet. Vi är ju välkomna ju arbetsgivarens initiativ att erbjuda avvänjning för de som behöver det. Så att det är klart att det finns en hälsoeffekt som är positiv. Men det är väl kanske tillvägagångssättet här som gör att lärare reagerar och att vi gör det lika så.
Men går det att se att det har funnits några problem kring det faktum att det finns snusande lärare på skolan?
Det är ingenting som vi har fått till oss någon gång att det skulle vara ett problem. Och, så att vi saknar ju lite underlag för hur stort är det här problemet. Och, för det är ju det påverkar ju rätt många medarbetare och jag har ingen siffra på hur många som snusar. Men för de som snusar så påverkar det ju. Men som sagt, vi har inget underlag och vet inte hur omfattningen. Därav kanske också vår förvåning.
Så långt Ronny Ripgård, alltså lärare och ordförande för Sveriges lärare i Kungsbacka.
Med oss nu Emanuel Forsell, moderat och ordförande för nämnden för förskola och grundskola i Kungsbacka kommun. Det saknas underlag, säger lärarfacket här. Vad säger du om det?
Min uppfattning är att det här grundar sig ur barnens perspektiv. Vi har ju vägt barnens rätt till en skolmiljö utan nikotin gentemot medarbetarnas rätt till att snusa under sin arbetstid. Och där har barnens intresse vägt tyngst. Och det grundar sig inte i att medarbetare skulle missköta snus till exempel.
Kan du förstå den kritiken som har förts fram?
Ja, men det kan jag göra. Och jag tycker att delar av resonemanget är klokt. Jag tycker alltid att vi ska sträva efter att detaljstyra människors liv så lite som det bara går. Men det kan inte ske villkorslöst. Och vi tycker i grund och botten om att våra barn och elever ska ha rätt till en skolmiljö utan nikotin.
Men hur stort är det där problemet? Det vet ni alltså inte.
Att lärare missköter nikotinprodukter är inte alls särskilt stort. Vi har jätteduktiga medarbetare. Och som sagt, den här policyn har ju funnits i över ett decennium och det handlar ju inte om att någon har misskött det.
Men ändå ska ni skärpa riktlinjerna. Varför det då i så fall?
Det vi gör det är att vi kompletterar riktlinjen för att också omfatta e-cigaretter och vitt snus. Och de fanns ju inte på marknaden när den ursprungliga riktlinjen skrevs fram.
Säger Emanuel Forsell, alltså ordförande för nämnden för förskola och grundskola i Kungsbacka kommun. Tack så mycket för att du var med i programmet.
Och mer studiet blir det efter 11-nyheterna.
Och här är Ekot. USAs president Donald Trump besvarade idag kritiken han fått från techmiljardären Elon Musk och nu har bråket mellan dem eskalerat. För en stund sen så pratade jag med vår Washington-korrespondent Gina Lindberg som då sa så här om bråket.
Det här är nu ett öppet ordkrig mellan president Donald Trump och hans tidigare parhäst Elon Musk. Det är en konflikt som trappas upp minut för minut. Elon Musk sa alldeles nyss på sociala medier att Donald Trump ljuger och han är otacksam. Om det inte vore för mig så skulle Trump förlorat valet, säger Elon Musk. Och Trump har svarat med att kalla Elon Musk för galen och hota med att avsluta alla federala kontrakt som Elon Musks företag har. Musk skrev också precis att Donald Trump finns med i Epstein-dokumenten, det vill säga den här listan över mäktiga män som utnyttjat kvinnor via den sexbrottsdömda Jeffrey Epstein. Så det här är explosivt material och en öppen strid som stegras. Och det här är ju något som många spekulerat i skulle hända förr eller senare. Att de här två starka personligheterna inte skulle kunna dra jämnt hur länge som helst. Och nu kan man konstatera att nu är det verkligen slut mellan Trump och Musk. Samarbetet mellan dem är över, vänskapen är uppenbarligen också över och har förbytts i öppen konflikt.
Och hur började egentligen bråket?
Ja, Elon Musk var ju en av Trumps närmaste medarbetare och har drivit igenom stora och omstridda nedskärningar. Men han avslutade sitt uppdrag för Trump och tackades av i förra veckan. Efter det har Elon Musk gått ut offentligt med stenhård kritik mot Trumps budget och det budgetförslag som nu ligger i senaten för omröstning. Musk sågar det förslaget totalt, säger att det kommer skada USA, och det är något som har gjort Donald Trump minst sagt irriterad. Och nu ser vi den här striden eskalera minut för minut med mycket grova anklagelser hittills från båda sidor.
Sa vår USA-korrespondent Gina Lindberg när jag talade med henne för en timme sedan. Flera israeliska flygattacker har under kvällen genomförts i Libanon mot huvudstaden Beiruts södra förorter, det rapporterar vår korrespondent på plats. Många av invånarna hade lämnat området efter att Israel varnat för att man skulle slå till mot vad man säger är platser där milisen Hezbollah tillverkar drönare. Det finns i nuläget inga rapporter om skadade eller döda. Och här i Sverige så föreslår en ny utredning skärpta straff för de allvarligaste brotten. Brott relaterade till organiserad brottslighet ska kunna ge dubbelt så långa straff. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar utredningen för den största kriminalpolitiska reformen i modern tid.
Jag välkomnar de här förslagen. Det här är ju totalt sett den största reformen av de svenska straffen som har skett i modern tid. Ett 50-tal straffskärpningar. Ja, nu ska vi förstås remittera de här förslagen och sen återkomma till vår väg framåt.
Utredaren, rikspolischefen Petra Lund, föreslår skärpta straff för grova våldsbrott, större hänsyn till brottsoffret och mindre till eventuella förmildrande omständigheter, samt att fängelse inte längre ska vara ett sista alternativ. Gängrelaterade brott ska kunna ge dubbelt så långa straff som idag, och fler fall där grov brottslighet ska oftare ge livstidsfängelse. Utredaren Petra Lund.
Men jag tror att det speglar helt enkelt bättre den samhällsutveckling vi har och de värderingar som finns i samhället idag.
Tror du att det blir minskad brottslighet genom att man har ett nytt system här?
Ja, vi kan väl hoppas det. Det är både en inkapaciterande effekt, men förhoppningsvis också en avskräckande effekt när man ser att man riskerar att få långa fängelsestraff.
Reformen föreslås träda i kraft 2028. Den kan leda till 16 000 fler utdömda fängelseår, det vill säga nästan dubbelt så många som idag. Det innebär också en extra kostnad för kriminalvården på 16 miljarder kronor per år. Gunnar Strömmer igen.
Ja, det är naturligtvis någonting regeringen ska ta ställning till framöver. Men vår inriktning är ju att straffen måste skärpas. Och det är klart att det innebär också en stor investering i den svenska kriminalvården.
Och reporter där var Ivan Garcia. När rättegången mot den svenska IS-terroristen Osama Krejen fortsatte i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt idag, så var det en propagandafilm som stod i åklagarnas fokus. Filmen visar IS brutala mord på den jordanske pilot som rättegången gäller, och åklagarna hävdar att Osama Krejen medverkar.
فما إن أعلن عن حلف دولي لوقف امتداد دولة الخلافة كانت الأردن من السباقين.
I filmen som började spridas under 2015 smutskastas den dåvarande USA-ledda koalitionen mot IS, i synnerhet Jordanien. I filmen uppmanar IS att söka upp och döda fler jordanska stridspiloter. Den värsta delen av filmen, där den jordanske piloten Mu'attal Kassasbe bränns till döds i en metallbur, den har enbart rätten och inte åhörarna fått se. Enligt åklagaren Henrik Olin visar filmen att både terroristbrott och grov krigsförbrytelse har begåtts.
I och med den förödmjukade och nedsättande behandlingen av målsäganden som liksom fortsätter i och med spridningen och reaktionerna på den här filmen.
Osama Krayem är redan dömd för terroristbrott i både Paris och Belgien. Osama Krayem har tidigare erkänt att han var på plats när piloten brändes till döds, men nekar till att han haft en aktiv roll.
Reporter Margareta Svensson. Den europeiska centralbanken ECB meddelade idag som väntat att man sänker räntan med 0,25 procentenheter. Christine Lagarde, ECB-chef.
We cut interest rates by 25 basis points.
Inflationen har blivit lägre och den europeiska ekonomin går knackigt, så en lägre ränta ska ge bättre fart på ekonomin i tider av ekonomisk oro, bland annat på grund av handelskriget, säger Lagarde.
Och det rapporterade Victor Jensen. Så vädret imorgon på nationaldagen får stora delar av landet regn eller skurar, men i Östersjölandskapen blir det lite morgonsol. I norra Norrland sol, men under eftermiddagen skurar i inlandet och fjälltrakterna. Temperatur allmänt runt 12-17 grader. Ekot Johan Hellström.
Där är P1, Sveriges Radio.
Straff för gängkriminella och mindre straffrabatt för den som begår många brott, rikspolischefen om sina förslag på straffskärpningar. Oppositionen leder ordentligt över regeringen i SCBs tunga väljarsympatiundersökning som kom idag, men det är över ett år kvar till valet. Och det blev inte den svenska kardinalen Anders Arborelius som blev påve. Nu berättar han om valet i Vatikanen. Vi ska till eftermiddagens studie som leddes av Lasse Johansson och Susanne Westergren.
Idag kom straffreformutredningen som bland annat föreslog skärpta straffskalor för ett 50-tal brott. Bland annat höjs maxstraffet för grov våldtäkt från 10 till 12 år och minimistraffet för exempelvis grovt penningtvättsbrott fördubblas till ett år.
Dessutom ska gängrelaterad brottslighet kunna ge upp till dubbla straff och upprepad brottslighet ska kunna ge livstid även om inte de enskilda brotten har det i straffskalan. Petra Lund finns här. Du är rikspolischef, också den som gjort den här utredningen. Du är välkommen hit.
Tack så mycket.
Justitieministern sa idag på presskonferensen att ett mål är ett perspektivskifte här. Tidigare systemet varit fokuserat på gärningspersonen, nu mer på brottsoffren. Kan du konkretisera på vilket sätt brottsoffren varit bortglömda?
Men man har i mångt och mycket just koncentrerat sig på gärningspersonen och man har tagit stor hänsyn till gärningspersonens personliga förhållanden. Och det är en sån sak som vi har tittat på i den här utredningen.
Ministern talade ju också om att det här var den största förändringen då av straffsystemet i modern tid. Vilken tycker du är det viktigaste förslaget då i den där riktningen som du kommer med?
Ja, men det är svårt. Vi har ju kommit med ett reformförslag och det är ju helheten. Så att det är egentligen ett nytt påföljdssystem som egentligen innehåller bara påföljderna böter och fängelse. Men sen kan man få villkorligt fängelse. Och det är också det systemet som våra nordiska grannländer har och många i Europa. Sen är det ju flera delar i det här och två viktiga delar, det är ju det här med flerbrott och att tillkommande brott ska ges ett betydligt större genomslag än idag. Och också brott som hänger på något sätt samman med gängkriminalitet, det. Att det ska vara upp till det dubbla straffet.
På vilket vis gör det här Sverige tryggare?
Nej, men